Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Practice of the Wild är en essäsamling av den amerikanske poeten och miljötänkaren Gary Snyder. Boken publicerades först 1990 och består av 9 reflekterande essäer om vildhet, språk, plats, arbete, kultur och människans ansvar i naturen. Snyder skriver inte om vildmarken som en avlägsen zon där människor saknar hemvist. Han ser istället det vilda som livets större sammanhang med växter, djur, väder, landskap och människor som deltagare i samma värld. Därmed utmanar han både föreställningen att naturen måste kontrolleras och idén att miljöengagemang bara handlar om att skydda områden långt från vardagslivet. Perspektivet förenar hans erfarenheter av skogsarbete och bergsliv med zenbuddhism, poesi, naturhistoria och samhällskritik. Syftet är inte att leverera ett tekniskt miljöprogram, utan att pröva hur språk, vanor och lokalkännedom kan förändra relationen mellan kultur och ekologi. Boken har därför blivit en viktig text inom naturessär och ekologiskt tänkande. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, vildhet är en ordnad livsprocess, inte motsatsen till kultur. Snyders mest avgörande grepp är att skilja vildhet från föreställningen om ren oordning. Det vilda betyder inte ett tomt eller laglöst område som väntar på mänsklig styrning. Det betecknar snarare processer som organiserar sig själva med egna rytmer, beroenden och gränser. Skogar, vattenflöden, djurpopulationer och väder fungerar inte enligt mänskliga planer, men de är inte därför meningslösa eller kaotiska. Den skillnaden är central för hans kritik av ett samhälle som ofta värderar naturen främst som råvara, rekreationsyta eller problem att lösa. Människan står heller inte utanför systemet. Snyder betonar att människor är djur med kroppsliga behov, sociala band och en lång ekologisk historia. Kultur blir då inte automatiskt naturens fiende. Frågan blir istället vilken sorts kultur som kan leva inom ekologiska villkor utan att förstöra dem. Detta gör hans perspektiv mer krävande än en enkel uppdelning mellan civiliserat och naturligt. Det räcker inte att idealisera avlägsna nationalparker om den egna konsumtionen, energianvändningen och markpolitiken samtidigt skadar levande system. Vildhet är hos Snyder ett sätt att förstå ömsesidigt beroende och ett korrektiv till människans anspråk på total kontroll. För det andra, frihet kräver hänsyn till landskapets gränser och andra arter. I essän The Etiquette of Freedom omtolkar Snyder frihet. Han avvisar inte personlig frihet, men ifrågasätter tanken att frihet betyder att slippa varje begränsning. En sådan idé blir ohållbar i en värld där vatten, jord, skog och andra arter har faktiska gränser. För Snyder uppstår en djupare frihet när människor lär sig hur en plats fungerar och handlar med hänsyn till dess villkor. Ordet etikett är viktigt eftersom det pekar på praktisk hänsyn snarare än på storslagna principer. Att känna terrängen, lägga märke till växter och djur, förstå årstider och använda resurser varsamt blir former av vardaglig disciplin. Det handlar inte om passivitet eller om att aldrig ingripa i naturen. Människor odlar, bygger, skyddar sig mot skadedjur och förvaltar mark. Men ingripanden bör ske utan föreställningen att allt annat liv saknar eget värde. Snyder kopplar denna hållning till sin buddhistiska bakgrund, särskilt uppmärksamhet, icke-dominans och acceptans av föränderlighet. I en svensk kontext ligger tanken nära insikten att allemansrätt också följs av ansvar, att inte störa och inte förstöra. Bokens poäng är dock bredare. Frihet blir hållbar först när den omfattar relationer till platsen och till de livsformer som delar den. För det tredje. Att bli hemma på en plats är ett ekologiskt och kulturellt arbete. Snyder återkommer till betydelsen av att bli hemma, eller bli inhemsk, på den plats där man lever. Han menar inte att människor bokstavligen kan överta urfolks identiteter eller erfarenheter. Istället beskriver han en långsam process av lokalkännedom där man lär sig platsens geografi, vattenvägar, väder, växtliv, djurliv och berättelser. Denna förankring motverkar ett abstrakt förhållande till miljöfrågor. Den som känner ett landskap ser lättare följderna av avverkning, erosion, förorenat vatten eller ensidigt resursuttag. Samtidigt är platsen inte bara natur. Den rymmer arbetsliv, historiska konflikter, språk, markägande och gemensamma institutioner. I essäerna om regionen och allmänningarna granskar Snyder hur lokala gemenskaper kan förstå och vårda sådana sammanhang. Han ställer därmed frågor som också är relevanta i Sverige, där skogsbruk, vattenkraft, renskötsel, friluftsliv och kommunal planering ofta möts i samma landskap. Hans argument är inte att varje region kan isolera sig eller att lokal tradition alltid har rätt. Snarare visar han att ekologiskt ansvar behöver en konkret skala mellan individen och den anonyma nationella eller globala marknaden. Att känna en plats innebär också att inse vad man inte vet och att låta långvarig observation begränsa snabba, förenklade beslut. För det fjärde. Språket formar om naturen uppfattas som levande eller som resurs. The practice of the wild handlar inte enbart om skogar och berg, utan även om orden som gör dem begripliga. I SN Tavni Grammar undersöker Snyder hur språk, berättelser och grammatik påverkar människans relation till den mer än mänskliga världen. När naturen främst beskrivs som bestånd, produktion, egendom eller landskapsvy riskerar de levande relationerna att försvinna ur synfältet. Språket blir då ett redskap för distans. Snyder föreslår inte att det finns ett enkelt, oskuldsfullt språk som automatiskt återställer närhet till naturen. Han visar snarare att tal, litteratur och benämningar bär med sig historiska erfarenheter av plats och försörjning. Därför kan språk också hjälpa oss att uppmärksamma sådant som annars reduceras till bakgrund. Att lära sig namn på arter, vattendrag och terrängformer är inte bara en övning i fakta. Det tränar blicken att se skillnader, samband och sårbarhet. Som poet arbetar Snyder med precision och klang, men hans språkreflektion är samtidigt politisk. Benämningar påverkar vilka ingrepp som framstår som normala och vilka liv som räknas i ett beslut. För svenska läsare kan detta kopplas till hur vi talar om skog, fjäll och våtmarker, antingen som virkesförråd och projektområden eller som livsmiljöer med flera samtidiga värden. Boken gör ingen språkvetenskaplig manual av frågan, men den visar varför ett mer lyhört språk är en del av ekologisk förståelse. Slutligen. Ekologisk kritik förenas med vardagsarbete, brukande och återhållsamhet. Snyder skiljer sig från naturförfattare som främst söker naturen i avskildhet eller andlig flykt. Hans essäer utgår också från arbete, försörjning och praktisk markanvändning. Han har erfarenhet av bland annat skogsarbete och använder den erfarenheten för att undvika en romantisk bild av vildmarken som helt fri från mänskliga behov. Människor måste äta, bygga bostäder, odla och använda material. Det avgörande är hur detta görs, vilka tidsperspektiv som styr om ekonomin erkänner naturens återhämtning och mångfald. I texterna om skogar och heliga platser kritiserar han en exploatering som behandlar mark som utbytbar och som förlägger kostnaderna till framtiden, andra samhällen och andra arter. Samtidigt förespråkar han inte en universell teknisk lösning. Hans ton är prövande eftersom god förvaltning måste svara på lokala förutsättningar. Zen-buddhismens närvaro ger också vardagliga handlingar en etisk tyngd. Uppmärksamhet kan finnas i att laga mat, gå en stig, vårda ett redskap eller bedöma vad som faktiskt behövs. Återhållsamhet blir därför inte enbart uppoffring, utan ett sätt att minska avståndet mellan handling och konsekvens. Bokens ekologiska politik är som starkast när den kopplar stora frågor om mark, skog och ekonomi till vanor som gör människor mindre beroende av ständig kontroll och överkonsumtion. Sammanfattningsvis, The Practice of the Wild passar läsare som vill förstå miljöfrågor bortom nyhetsflöden, teknikdebatt och enkla motsättningar mellan människa och natur. Den är särskilt givande för naturintresserade, poesiintresserade, studenter inom humaniora eller miljövetenskap och för personer som arbetar med mark, skog, undervisning eller lokala samhällsfrågor. Läsaren får ingen stegvis handbok och inga snabba politiska svar. Vinsten ligger istället i ett språk och ett tankesätt som gör ekologiska samband mer konkreta. Snyder visar hur platskännedom, omsorg om allmänningar, noggrann användning av ord och respekt för naturliga gränser hör ihop. Det kan hjälpa läsaren att bedöma vardagliga val och större samhällsbeslut med större känsla för samband och följder. Boken utmärker sig bland naturessäer genom att inte nöja sig med naturskildring eller naturskyddsargument. Den förenar poetisk uppmärksamhet med buddhistisk filosofi, erfarenheter av fysiskt arbete och kritik av ekonomisk och kulturell dominans. Den vilda världen framstår varken som en idyll att konsumera eller som en fiende att besegra. Den är det gemensamma villkor som människor redan lever inom. Just den kombinationen gör boken fortsatt relevant. Den kräver eftertanke och ibland tålamod med Snyders associationsrika stil, men belönar läsningen genom att göra ord som frihet, hemhörighet och ansvar mer ekologiskt precisa. Om du vill stödja Gary Snyder, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!